är det här med bildelning? Vi tävlade mot vanlig bil. Vem tror du kom först i mål? Och så blir det bilråd och långtest i avsnitt 222 av Vi Bildelares podcast. Hej på dig som lyssnar. Det här är alltså Vi Bilägares podcast, idag omdöpt till Vi Bildelares podcast, apropå ämnet vi ska prata om. Jag heter Maria Dahlin och idag har jag med mig Tommy Wahlström. Hur är läget med dig?
Tack, det är bara fint. Jag har ingen bil alls just nu, för den har jag lämnat iväg till min bättre hälft.
Ja, då kanske det läge att låna en då.
Ja, om jag behöver åka någonstans, så varför inte?
Ja. Fredrik Ditsvikström, allt bra med dig?
På förträffligt humör. Jag har kört kanske världens roligaste bil här på förmiddagen.
Åh, spännande. Kan du säga vilken?
Den svenska London-taxin. Alltså Volvos taxibil, som är bara så rolig.
Ja.
Vi fick tillfälle att låna den här på förmiddagen, så jag har flängt runt här i Stockholms innerstad. Och, ja, den kommer vi rapportera om framöver.
Här har vi ämnet för framtida poddar alltså. Hur mår Claes Garin?
Jag mår alldeles utmärkt.
Ja.
Och jag har inte heller någon bil nu över påsken.
Nej.
Men jag lånade ut min långtestbil till en kollega som skulle köra en sväng.
Ja. Det kan ju vara bra att vara billös ett tag också, så man får leva med det. Sist men inte minst, Anders Helgesson. Hur är läget med dig?
Det är bra, lite småtrött. Jag var ute och körde taxi i natt.
Ja, London-taxi.
London-taxi faktiskt, som på en händelse. Det är bra, jag blev lite konfunderad bara, för jag har lånat ut min bil till Claes Garin och han har lånat ut sin bil. Hur har vi de med bilarna egentligen?
Har han lånat ut den i andra hand?
Ja, det verkar som en andrahandsutlåning, men det passar ju i dagens poddämne utmärkt.
Ja, vi ska alltså prata bildelning. Du behöver ju egentligen inte äga en bil för att ha tillgång till en bil. På senare tid har det ju poppat upp massor av olika företag som specialiserar sig på att låna ut bilar en kortare tid genom så kallad bildelning eller bilpooler. Och Fredrik Ditsvikström ställer sig frågan, hur lätt är det egentligen att få tag i en bil? Och kan det vara lika smidigt som att äga den själv?
Ja, det var ju spännande att reda ut. Så jag engagerade ju nästan hela redaktionen i det här. Och alla närvarande här vid mikrofonerna deltog ju i det här testet. För vi vill ju jämföra hur de här olika bildelningstjänsterna fungerar. Det finns ju en hel uppsjö av sådana.
Mm.
Det är lite Stockholm-centrerat liksom i just det här testet, men det finns ju faktiskt på flera håll runt om i landet, inte bara i de allra största städerna. Även i lite mindre städer så finns det bildelningstjänster och bilpooler framförallt. Kanske i en bostadsrättsförening eller på något sätt att man köper in en bil som flera delar på. Så det är ett intressant fenomen. Men just i Stockholm har det verkligen exploderat. Vi jämför då 4 olika bildelningstjänster i det här testet då.
Det är väl politikernas dröm att alla ska dela på bilarna?
Ja, precis. Det lyfts ju fram som supermiljöbra. Och att man kan frigöra gatuplats kanske. Och man behöver inte lika många bilar i rullians, men även biltillverkare någon anledning brukar ofta tala sig varma om det här. Jag vet inte, har ni någon teori om det där? Biltillverkarna borde ju rimligtvis vilja sälja så många bilar som möjligt, men även biltillverkarna verkar ju gilla det här med bildelning.
Jag tror inte att de är jätteförtjusta i det, utan det är mer nödvändigt ont. De ser väl att bilanvändningen kanske minskar och det här är ett sätt att få ut både dyrare och fler bilar på vägarna.
Mm. Och så kan man ju ta betalt för också.
Ja, precis. Man vill ta åt sig en bit av den kakan också.
Jag skulle vilja se den säljaren här som, när man går in på Bilia i Stockholm, som rekommenderar, nej, du behöver ingen bil. Du kan hyra en istället. Vi kommer inte sälja en bil till dig.
Hej då, provision.
Nej, kanske inte just bilförsäljaren där i det köpögonblicket, men ja.
Men alltså bildelning, det är ju alltså inte biluthyrning vi pratar om nu, utan det här är liksom inom ett kortare spann man kan få tag i.
Ja, precis. Ska vi definiera det där kanske?
Mm.
Ni får gärna hjälpa mig, men handlar det inte om att man snabbt ska kunna boka en bil? Man ska inte liksom behöva kanske i veckor eller dagar i förväg boka hos en biluthyrare. Det här är liksom en lite snabbare förfarande.
Jo, men så är det väl. Men det är också lite problematiskt det där, för att det gäller ju då att du inte vet att du inte måste ha bilen om precis en vecka. För du kan ju inte boka den i förväg. utan då ska du liksom gå ut på stan och så ska du ta din bil då precis när du behöver den. Men då gäller det ju att det finns någon tillgänglig, för om det inte finns någon tillgänglig så står du ju där utan bil.
Sen finns vissa av de här tjänsterna, eller flera av dem ska sägas, de har ju bokningsfunktioner också. Och då kan man ju säga att det nästan fungerar som en traditionell biluthyrning. Att man liksom bokar bilen över en helg eller så. Och då vet man ju att man får tag i bilen. Men det vi provade här var ju att kan man få tag i en bil direkt, mer eller mindre, utan framförhållning.
Och förstår man hur man gör?
Ja.
om man inte visste, hade erfarenhet av det sen innan. Men det hade Anders, men det ska vi komma in på sen.
När man började prata om bildelning så pratade man ju också mycket om att det var så här privatpersoner som skulle dela sin bil med andra. Men vad vi har provat nu, ja, det var ju en sån lösning, men sen var det ju företag, och i några fall så var det ju bilföretagen själva, som Volvo och Toyota, som liksom då hyr, leasar, lånar ut sina bilar.
Ja, de tjänsterna som vi testade då var ju dels Aimo. Den satte vi ju Anders Helgesson på att prova. Vad är det för tjänst, Anders?
Det är ju en uppföljare eller en ersättare för Car2Go och DriveNow, så att de här bilarna strösslar ju stan. De står liksom lite överallt, de går på kaosteorin. Det är flera städer i Sverige som har så här hyrcyklar, så man bara kan rycka en cykel i stort sett var som helst på stan och låsa upp. Så funkar det med bil. Så att det är en väldigt tillgänglig tjänst.
Eller de här elsparkcyklarna som finns snart. Precis. Överallt. Samma upplägg.
Och som en tillfällighet, det här med Aimo också, är det väl att de har ett parkeringsföretag. Och att man får parkera lite här och där.
Ja, precis. Det är de som sköter parkeringsövervakningen här i Stockholm. Och de kör ju då bildelning också. Det är samma företag som importerar Mitsubishi för övrigt. Den här bilpoolen sticker ut just för att de kallar det för att det är en friflytande bilpool. Så att du kan alltså hämta bilen på en plats och återlämna på en annan. Du behöver inte lämna bilen på samma station, så att säga. Och det har ju sina för- och nackdelar. Jag vet inte, vi kanske kan komma in på det senare. Vi kan väl gå igenom de olika tjänsterna först.
Mm.
Sen har vi då M. Ett kort namn. Det var Maria som fick den på sitt bord. Vad är det för tjänst?
Ja, det var det som tidigare hette Sunfleet, det är ju Volvos, och Sunfleet, det är ju, då tänker jag på Sällskapsresan av någon anledning. Men nu heter det M i alla fall, och ja, det är deras Volvos egna, och de finns lite här och var i landet.
Och det är inte prestanda bilar från BMW det här, det är alltså Volvo-bilar.
Ja, vi pratar XC40, V60, XC60, V90, XC90. Så det fick jag ta hand om.
Mm. Och den, om man jämför med Aimo då, så är ju M, de har ju fasta platser runt om i stan. Så bilarna hämtas från en parkeringsplats och ska lämnas tillbaks från samma på samma parkeringsplats. Mm. Så det skiljer ju sig där. Jag vet inte, sa vi det förresten? Att man bokar ju allt det via sin mobiltelefon. Så du knappar in att du vill ha en bil och så syns den på en karta och så är det bara att hämta den.
Mm, och det är extremt telefonstyrt allting med det här M, men det kan jag komma in på sen vidare också. Jo, Kinto har vi också.
Just det, Kinto. Tommy, du provade ju det. Vad är det för tjänst? Mm.
Kinto är ju Toyota Lexus, ett av deras framtida ben som de ska vila hela verksamheten på. När Toyota och Lexus blir ett transportföretag istället för ett bilföretag, så ska man då använda Kinto som transporttjänst. Och tanken är till slut att man ska kunna koppla ihop en hel kedja av transporter. Så man har små sparkcyklar som man åker till bilarna som står utställda här och var i stan. Och så tar man bilen och åker till en Kinto-buss som är självkörande, som plockar upp en i en korsning och kör en till nästa stad där man byter till en bil igen eller till en sparkcykel eller vad det nu vill. Och Toyota tänker ju då att det ska vara Toyota återförsäljarna som tar hand om Kinto-bilarna och servar och sköter om dem och fixar och donar, så att det ska bli en affärsmöjlighet för återförsäljarna den dag som nu kommer så småningom, när vi vanliga människor inte längre köper vanliga bilar.
Det var just det jag tänkte på. Det känns som att alla Kinto-bilar slutar hos en Toyota-återförsäljare. Som att här har du bilhandeln, köp här.
Och Kinto finns ju då i Stockholm och i Göteborg än så länge. Det kanske dyker upp på fler ställen. Jämfört med M då, som finns då i Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Borås, Trollhättan, Linköping, Stockholm och Uppsala. Aimo finns bara i Stockholm och även i Södertälje till viss del. Där kan man parkera bilen inom en mindre zon, men framförallt i Stockholm.
Mm. Och så slutligen bland bildelningstjänsterna har vi ju Snapcar.
Mm,
det var Claes som fick den äran.
Ja, ära vet jag inte om vi ska kalla det för, men...
Jag tycker bara att det är helt rätt att det var du som fick den uppgiften. För är det någon som klarar av det här så är det Claes med sina sociala färdigheter.
Man kan väl kalla det för ett Airbnb för bilar. Det är privatpersoner då som hyr ut, lånar ut sina privata bilar som står parkerade på gatan. Och sen får man gå in och välja och vraka mellan dem. Jag kan väl tycka kanske att det här är väl den enda tjänsten som är en äkta bildelningstjänst. De andra alternativen känns mer som greenwashing. Det är någon hållbarhetschef som har hittat på det här. För om man tittar på bilförsäljningen så går den ju spikrakt uppåt, även om den dippade förra året. Så det här att man ska ha färre bilar på gatorna, så ser det ju inte ut. Men det här skulle ju verkligen kunna funka som ett någonting att få bort en del nya bilar på gatorna.
Men det är människor inblandat, så då blir det lite krångligare, ska det ju visa sig här i vår test. Snapcar är ett holländskt företag numera, om jag är rätt underrättad. De säger att det finns bilar i Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Göteborg, Norrköping, Nyköping, Örebro, Stockholm, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, Åre och Ängelholm. Så där finns det på ganska många platser. Vi var ju då 5 reportrar och då som fick man då uppgiften att ladda ner appen till respektive bildelningstjänst till sin mobiltelefon och registrera sig som användare. Sen en morgon så samlades alla på redaktionen och på samma klockslag så fick alla uppgiften att boka en bil så fort som möjligt. Redaktionen är då i norra delen av centrala Stockholm, Norrtull, och då ska man boka en bil så fort som möjligt och ta sig där från redaktionen till varuhuset IKEA vid Kungens Kurva söder om Stockholm, ett par mil söder om Stockholm. Ta sig dit så fort som möjligt, stanna där i en timme som i ett simulerat varuhusbesök och sen återlämna bilen och återvända till redaktionen. Så skulle vi sen sammanfatta vad det kostade och hur lång tid det tog och vad det innebar för utmaningar. Och sen då jämförde vi då med en privat bil också. Vi tog en av våra långtestbilar som vi har parkerade här vid redaktionen och jämförde helt enkelt. Fall det var enklare att åka en privat bil eller ja, hur det var i jämförelse.
Mm.
Så det var själva upplägget.
Och det var du som tog den privata bilen då,
ja, jag
Fredrik.
Fick ju det verkligen det lätta uppdraget här då.
Så du åkte iväg i hissen och sen så sprang Anders kort efter, för han har ju tydligen använt det här Aimo, så han vet ju precis hur det funkar. So long sucker, skrek Anders och sprang iväg när vi andra satt och knappade frenetiskt och försökte få tag i bilar. Och sen så trycker Anders på alla hissknappar som finns för att det ska ta längre tid för
Fredrik
att komma ner i garaget till bilen.
Fulspel.
Ja. Nej, det var ju tävling.
Ja, vi sa ju det. Det här är ingen tävling. Men det var ju en tävling.
Alla gick ju race mode direkt.
Ja,
mm. Det var tunnelseende verkligen. Och pulsen gick upp. Mm.
Hur gick det för alla då?
Ska vi gå igenom biltjänst för biltjänst kanske? Aimo då först då.
Jag har ju använt Aimo tidigare. Inte så mycket som jag använt den tidigare tjänst. Jag var ganska stor användare av Car2Go när det fanns i Stockholm för några år sedan. Så jag har förstått liksom hur de här funkar. De är väldigt lika uppbyggda i apparna. Så, där. Så man startar sin lilla app och sen så ser man vilka bilar som finns i närheten. Det finns ju 300 sådana här Aimo-bilar strösslade runt om i Stockholmsområdet. Så att det finns ju många, oftast ganska nära en själv. Men i och med att de här är eldrivna så är det lite vanskligt. Det här var en kall dag, så att den bilen som stod närmast oss på redaktionen, den kom bara 38 kilometer på den här laddningen. Och i och med att det var kallt så kommer jag nog, jag kanske kommer komma till IKEA, men jag kommer inte komma därifrån. Och det visste jag eftersom jag är ganska rutinerad på elbilar också. Så att,
men det var ganska lite elektricitet kvar i bilen. Och för de här bildelningstjänsterna brukar jag ofta ha ett sånt villkor att man får inte lämna tillbaka bilen med hur lite soppa som helst. De har kanske att tanken måste vara 25% eller 50% tank när man lämnar tillbaka bilen. Men det här var nästan på gränsen då.
Aimo har en regel att det måste vara minst 2 mils räckvidd kvar, och det är ungefär så långt de behöver köra för att sätta dem på laddning i, så det är det som är kravet. Så det är ganska lite ström. Men vintertid så påverkar ju det som Zoe behöver batteri för att värma kupén.
Just det, det är bara Renault Zoe i den bilpoolen då?
Bara Renault Zoe. Och jag fick ju då gå lite längre, men det var ju 5 minuters extra promenad, så det var ingen större fara. Då fick jag tag på en som var i stort sett nyladdad, och då var det bara att tuta och köra.
Hur var skicket på bilen?
Ja, du får inspektera bilen på utsidan. Och den här bilen var ju insnöad och stod lite dumt till, så det var svårt att gå runt bilen, för den stod halvt uppbackad i en snödriva. Men man kan ju bara inspektera utsidan och inte insidan innan man godkänner. För så fort du godkänner, då låser bilen upp, inte före. Så man måste godkänna bilens skick. Och när jag öppnade dörren så var den ju inte så där jättevacker. Det låg ju någon gammal kaffekopp och den var ju rätt smutsig. Och nu när det är pandemisäsong också, så har vi ju det här att man vill gärna göra rent bilen med lite extra sprit. Det fanns ju ingen handsprit i bilen till exempel. Men det hade jag ju med mig, jag visste ju det här att det får man ha med sig själv. Men det fanns ingen isskrapa till exempel, det hade varit bra den här dagen. Men det är ju okej, liksom. Jag är ju rätt kinkig med bilarna, jag tycker den var rätt grisig. Men ja, för en gemene man så kanske det funkar. Men den här trasan jag torkade av ratten med, den blev ju ganska svart.
Och du jämförde bagageutrymmet med ett grustag också.
Ja, det där var det ju någon som hade kört någonting direkt olämpligt. Men ja, jag skulle inte ha någonting i bagaget. Men den där stackars barnkudden som var där för, ja, barnkudden, man ska sitta mindre barn i baksätet till exempel. Den var ju ganska sorglig den också. Och sen fanns det ju ingen laddsladd. Och det kunde inte jag heller se. Och det är jättedryga böter på om laddsladden försvinner. Så det är ju, och det går inte att rapportera i appen, utan då måste man ringa in till kundtjänst. Men det gjorde jag när jag hade kommit fram till IKEA, för jag ville ju inte offra något av min tävlingstid på det.
Det här framgår liksom inte riktigt av de här bildelningstjänsternas hemsidor. Där är det ju väldigt fräscht och ljust och nytvättade bilar, men verkligheten kan vara lite annorlunda.
Ja, jag tyckte det var ganska... Ja.
Maria såg ju
jättefin. Kommer vi in på sen.
7:45 tror jag vi började, och jag satt ju i den här bilen ungefär 15 minuter senare. Då hade jag liksom gjort min del. Då var jag good to go. Mm.
Det är ändå imponerande, måste man säga. Du kan verkligen spontan åka. Liksom från att du bara sitter i mobiltelefonen 15 minuter senare så sitter du i en bil. Det är ju ändå rätt häftigt.
Verkligen.
Tommy, hur gick det för dig då?
Jo, men det gick bra tycker jag. Kinto har ju lite annat upplägg. De har ju fasta garageplatser. Men jag hittade snabbt i appen, så hittade jag då en bil som var ledig och som stod i ett garage, ja, några hundra meter från jobbet. Jättesmidigt, tänkte jag. Men det gick inte att starta bilhyran direkt, så att säga, utan jag var tvungen att vänta fram till nästa helt klockslag. Så jag fick ju då 45 minuters extra fikatid där innan det var dags att klockan 9:00 hämtade ut min Kinto. Och jag tänkte då när jag gick förbi Maria, var det väl? Jag tror det var du som stod och skrapade den här stackars Volvon och skifflade snö från den. Och så tänkte jag att jag har ju i alla fall en bil i varmgarage, och vad mysigt. Och så kom jag dit och så tar jag mig in i garaget och så får jag se en blänkande tvåtonslackerad Corolla-kombi som står där. Jag tänker, åh, det här blir mysigt. Och sen så ser jag att registreringsnummer på den är ju inte alls samma registreringsnummer som jag har bokat i appen. Och då ser jag en liten kamouflagegrå, skitig, bucklig Corolla som står bakom den här snygga Corollan. Det var min bil.
Men var inte den också lite tvåtonsfärgad om man räknar med smutsen som har liksom...
Och reporna, det var ju en annan nyans på dem. Jag är ju ingen putsfanatiker som Anders, så jag blev ju lite överraskad över mina egna känslor när jag kommer fram till den här bilen. För jag kände... Den är så äcklig så jag vet inte om jag vill sätta mig i den överhuvudtaget. Och jag blev lite besviken faktiskt.
Ja. Men vad otur då, Tommy. Du skulle ju lika gärna kunna fått den andra då, eller?
Eller hur? Otur för mig eller otur för Kinto, ja. Mm. Jag kan ju bara berätta om mina upplevelser.
Mm. Ja, den var fruktansvärt smutsig faktiskt. När vi samlades upp, när man tittar på det. Alltså överallt, inuti, utanpå. Allt. Den hade inte fått någon omvårdnad på länge, den där bilen.
Men jag gillar ju det här ändå med fast garageplats. För det slipper man ju då skrapa och ta bort snö och allt sånt där. Och sen så vet man också att man har en parkeringsplats när man kommer och ska lämna tillbaka den till slut.
Så när var det du kom iväg då mot IKEA? Ja,
9 skulle jag rulla iväg. Ja, det tog ju några minuter till eftersom den var ju krockad på bägge sidor, den här stackars bilen. Och det var bara en av de här skadorna som var anmäld i appen. Så att jag fick ju då börja med att fotografera den från en massa olika vinklar och göra en ny anmälan, skadanmälan i appen. Och berätta då att den var även smält på andra sidan.
Mm. Ja, det här är ju någonting som man måste göra nästan varje gång, eller nästan varje gång för man är i bildelarsvängen. Du måste ta den här rundan och kontrollera skador, fotografera och rapportera i appen. Så man har en viss startsträcka varje gång man ska inleda sin bildelning. Och det är inte alltid så lätt kanske. Att, jag vet inte hur det såg ut i garaget där, Tommy. Var det bra belysning och sådär? Det är svårt att se också för bilen är smutsig och som i Anders fall kanske som var översnöad.
Ja, nej, det var ju absolut, det var ju svårt att se. Och jag var jätteglad att jag tog den där självriskelimineringen för vad det nu kostade, en liten slant extra. Så 60 kronor per dag var det. Och det var det ju absolut värt, för då har man den så kostar det ingenting även om man får en skada på bilen. Om man inte tar den, då får man ju betala självrisk, 9000 kronor i Corolla-fallet. Och då gäller det ju då att man verkligen kan övertyga någon om att det inte är man själv som har backat in i pelaren och orsakat den där bucklan, utan att det är någon annan.
Maria då, du hade ju M, alltså ja. Volvos tjänst. Så ja. Hur gick det att plocka upp den?
Den bilen stod ju så nära så att jag blev nästan förvirrad, för jag visste inte ens vilket håll jag skulle. Pilen var så nära slutmålet när jag kom utanför dörren, så jag bara, är det vänster eller är det höger? Så jag gick faktiskt fram och tillbaka en vända innan jag såg två stycken parkeringsplatser med en skylt, turkosskylt, där det stod M. Och på en av dem stod då min XC40 som jag hade bestämt mig för. Översnöad, men det fanns en snöborste. Sen så var det ju som sagt väldigt kallt den här dagen. Det var ju minus 12 grader. Och just det här att inspektera skador innan och dessutom med bilen översnöad. Jag tycker att man blev lite, ja, det var svårt. Man kände sig stressad och nervös över att man skulle missa någonting för att det var så kallt och att man inte hade koll på hela, att borsta av hela bilen och liksom så här, inspektera varje liten prick. Och min bil var ju jättefin. Alltså den var ju verkligen rengjord. Det var sladdar framdragna. Så här, så då tänker jag så här att minsta lilla spricka, ja men om det redan är en skitig bil och så här och med krockad och så här, då kanske det inte är lika noga om det är en liten skavank till. Men här var det verkligen att det syntes mer, ja, om det liksom då blev värre då om de hade upptäckt att om man hade upptäckt någon skada i efterhand. Men som sagt, jag hittade en grej på takrailsen sen när vi kom fram, så att det här var ju efter jag hade låst upp och åkt iväg, och jag anmälde i appen och sådär, men det var de hade någon chattfunktion, men det var tydligen inga problem så.
Det var repor på takrailsen.
Ja, det var lite repor, och så saknades det en kåpa också till den här Isofix, en av de platserna i baksätet, den här själva. Inte, det gick fortfarande
barnstolsfästet.
Ja, det gick fortfarande att montera en stol, men kåpan saknades. Vilket de brukar ju ramla bort dem där om de är lösa. Men det var tydligen inte heller några problem när jag anmälde det i chattfunktionen, så det gick bra.
Men det är svårt att veta hur petiga de här bildelningstjänsterna är. Mm. För liksom det står ju att man kan bli betalningsskyldig ifall skador upptäcks i efterhand, så jag känner ju att man vill vara ganska noga. Och det är inte alltid så lätt kanske upptäcka repor på fälgar eller liksom när bilen är lite smutsig också.
Det är det jag tycker är den största svårigheten med den här bildelningen, att veta hur kinkiga är de och hur, ja, kan jag råka illa ut om jag är ouppmärksam av någonting gammalt som jag inte såg och sådär. Det är det som jag tycker är största orosmomentet faktiskt. Mm. Men som sagt, jag låste ju upp bilen sen med mobilen. Jättesmidigt, allting sköts med den. Det gäller ju bara att ha batteri i mobilen då när man ska göra det här så att man kommer iväg. Men det gick bra, och sen var alla sladdar framdragna till mobilen, bara koppla i Apple CarPlay, sa till Siri, jag ska åka till Kungens kurva. Jaha, okej, okay, då får jag åka dit. Så att det var ju bara att rulla iväg. Jag vet inte när jag gjorde det, kanske strax innan kvart i eller någonting. 20 i eller något sånt där.
Ja, men ganska smidigt ändå, både för Anders, Tommy och Maria. Men Claes, hur gick det för dig då? Du hade ju Snapcar, den här privata bildelningstjänsten.
Ja, jag står här lite och småler. Jag tycker ni är alldeles för kinkiga med skicket på bilen. För med Snapcar är det absolut inga problem med lite bucklor och frakta en get i bagageluckan. Det är bara att köra på. Men skämt åsido, så jag hade faktiskt förberett mig väldigt väl, och det ska man väl säga också när det gäller alla tjänster, att det är en ganska lång procedur att komma igång, så det här ska man inte göra samma dag eller samma morgon, utan jag började med det här samma vecka att ansluta mig till tjänsten då. Och då ska man ju fota av körkort, och man ska fota av sitt visakort, och man ska bekräfta en hel del olika steg. Och det är väl något som gäller för samtliga tjänster, eller hur såg det ut för er andra?
Ja, jag behövde inte fota av någonting. Jag använde mig av BankID. Men ja, man fick ange körkortsnummer och ja, lite alla möjliga sådana grejer.
Ja, giltighetstid och ja, körkortsnummer och BankID. Det var precis samma för mig.
Mm. Det är jättebra att man kollar sånt så att inte folk utan körkort ut och åker bilar, eller hur?
Ja, men absolut. Och det är nästan bara körkort som är krav för de här tjänsterna. Men vissa av dem har också ålderskrav. Aimo har 19 år till exempel, att man måste ha haft körkort i ett år. Kinto är bara körkort. M är bara körkort. Och sen den här som Claes då registrerade sig för, Snapcar, är då att man måste ha 21 år och ha haft körkort i ett år.
Och när väl det är klart då, så i mitt fall så fanns det lite olika lösningar på de här. Det fanns en hel del bilar som var då keyless, och då har ägaren åkt in och monterat dit en dosa så att man kan öppna bilen med sin mobiltelefon. Och det var ett krav, tyckte jag. Och sen så även att man kunde boka den direkt utan att möta upp ägaren. Det slapp ju ni andra, men i det här fallet så var det två stora vattendelare. Så jag hade kollat in faktiskt en Fiat 500 som gick under namnet Kulsprutan på Go More.
Låter lovande.
Den där, ja, den där, det var en riktig vinnare. Men sen var ju den bokad när jag skulle skrida till verket samma morgon. Så då fick jag snabbt tänka om, och då blev det Snapcar. Och då fick jag möjlighet att boka en bil direkt, men den var inte nyckelfri då. Så det blev helt enkelt att jag skickade ett antal sms under tiden som jag sprang bort till andra sidan Vasastan. Och ja, så jag mötte upp den här tjejen på hennes gata, och där stod hennes S60 från 2003.
Nästan ny.
Ja, nej, men det var väl också ett, hon erkände faktiskt att det var en anledning till att hon inte använde Go More, som var hennes första val, men bilen var för gammal, så hon hade blivit utkastad därifrån. Men Snapcar verkar vara lite mer generösa då med ålder, och som det skulle visa sig även skicket på bilen och att alla funktioner fungerar. Men det var ju också insnöad bil, jag fick en färgpensel som jag skulle borsta av bilen med.
Men du fick en takbox på köpet.
En takbox fick jag, och hon var väldigt generös. Jag kunde till och med få låna skidorna om de passade.
Jättebra för IKEA-besöket.
Ja, nej, men det kan man väl säga rent generellt. Det kändes lite som, det är väl samma med Airbnb som jag har i och för sig aldrig använt. Men det är ju människor som verkligen brinner för det här med delningsekonomi. Och att man inte ska köpa nya grejer. Och hon nämnde det flera gånger att det var verkligen en stor anledning till att hon delade med sig av hennes bil till folk som inte hade samma möjlighet. Men ja, mobilen är också verkligen ett måste. Tyvärr la mobilen av när jag skulle plåta av den, för det var 8 väldigt noggranna steg där man fotade av hela bilen, och precis då dog min mobil såklart i kylan, trots att den hade 60% när jag gick från redaktionen. Så då blev ju det här som du nämnde, Tommy, med en betydligt högre självrisk om det skulle ha hänt någonting. Men jag rullade iväg och kom ju klart sist, men jag var ju inte så långt efter. Eller vad säger du, Fredrik?
Ja, ska se här på ankomsttiderna till IKEA. Om vi började 8.15 på redaktionen, då kom då den privata bilen fram 8.42. Aimo kom fram 09.00, M 09.03, Kinto 09.29 och Snapcar 09.36. Så ja, ungefär en timme längre tid tog det för dig, Claes, jämfört med den privata bilen som jag körde. Och det är ändå, tycker jag, ändå ganska imponerande.
Ja, det känns ju otroligt att kunna träffa upp en helt främmande människa på en gata i Stockholm och sen, här har du min bil, och ta väl hand om den. Men det funkade. Det jag ska tillägga där var ju att den här bilen hade ju sina fel och brister. Det var ganska många varningsmeddelanden som dök upp. Så hade väl knappast gått igenom en besiktning, men å andra sidan fanns det ju inte allt för många bilar, men jag hade ju kanske 10-tal bilar att välja på i centrala Stockholm, ungefär med någon kilometer att gå. Så jag hade ju kunnat välja en betydligt modernare bil om jag hade kunnat planera lite grann.
Men den såg ju fräsch ut i annonsen, och det där var inget du visste innan egentligen om det här skicket ju, Claes. Så det är svårt att veta som fan man är i bildelarsvängen och är ute efter en bil.
Ja, det kan man väl råda folk som är sugna på den här och testa, att ta någonting modernt. Så, för prismässigt är det inte så stor skillnad.
Nej, men det vart väl mycket dyrare, Claes? Vart det inte?
Ja, till och med det.
Men det var ju en social upplevelse, Claes.
Ja, det är det. Det är där du vinner på det hela.
Ja, man tycker det är en vinst. Men det är ju det var ju det, så det slutade för mig. När ni andra kunde börja jobba på redaktionen igen, då satt jag på ett café på Drottninggatan och skulle lämna över nycklar, och jag skulle betala för bensinen jag hade förbrukat, och jag fyllde även på lite spolavätska. Och sen skulle jag även betala för vägtullarna som jag hade passerat. Och det var inte helt lätt att komma på det.
Bytte inte du ett jullager också på den där?
Ja, just det. Ja. Nej, så långt gick det inte.
Men det skulle behövas.
Hade vi tagit en kopp kaffe till hade det kanske slutat med det. Nej, men det är ju kanske trevligt så här för studenter, känner jag. Eller folk som vill träffa andra. Och det är ju väldigt socialt sätt att dela saker man äger.
Så vill man inte ha nya vänner ska man undvika tjänsten. Det är lite det jag hör denna raderna, Claes.
Ja, så kan man ju tolka det. Och sen skicket, Anders, du hade ju fullkomligen sprungit därifrån.
Ja, det gjorde jag
inte ens. Det var, jag hade ju hennes garderob i bagageluckan. Det var sopor och gamla kläder. Och sen lite annat som man kunde äta i olika fack.
Men du får ju se uppsidan av Claes. Du hade ju dragkrok, takbox. Du hade den här snygga inredningen med träratt.
Så. Ja, den var jättefin. Och sen hade hon ju förberett för allting. Liksom. Varma kläder, det var kall dag och ja, kanske något att äta. Ifall att, ja. Om det gick att äta.
Men alltså allvarligt talat, det här hade man väl kunnat köpa om det var billigt. Men det här var ju jättedyr tjänst att använda.
Mm, 497 kronor och 50 öre blev slutnotan för vår lilla tur med Snapcar.
Mm. Det är inte långt ifrån vad det blev för mig som hade.
Nej,
M. Som
precis. Hur gick det för dig, Maria?
Ja, vad kostade mitt?
550 kronor kostade Marias resa.
Och då hyrde jag ju för, då la jag in att jag skulle ha bilen i ett visst antal timmar. Och sen när vi hade gjort klart det här testet så visade det sig ju att jag lämnade tillbaka bilen lite tidigare. Och då tänkte jag, ja men då kanske de drar av lite på kostnaden så där i appen. Nej, den är liksom fast. Att har man bestämt dig i förväg, då kommer det ingen rabatt om du lämnar tidigare, utan det är dina timmar som du har. Sen ska jag säga också en grej om mina parkeringsplatser där. Det sa jag inte när jag hämtade bilen. Det är ju två stycken fasta platser där, och de står på ett sånt sätt så att bilar skulle kunna liksom fick parkera in dem, för de står liksom innanför, man kör upp på trottoaren och så är det två platser där, och är det ouppmärksamma förare så kan man ju bli inparkerad när man ska hämta bilen. Då hade jag ju inte ens kommit iväg till Kungens Kurva den dagen, så att ja.
Jag kan säga att det händer ganska ofta, och så kan dessutom stå en foodtruck i vägen ibland också, så att det har hänt, tror jag, att en förare har blivit lite frustrerade där.
Bara en intressant detalj med M, just att du fick ju en XC40, Maria, men M har samma pris för alla bilar i sin bildelningstjänst. Allt från den här lite mindre XC40 ända upp till en stor XC90 laddhybrid kostar lika mycket. Lite konstigt kanske.
Men kan man boka vilken bil man vill ha? Kan man boka vilken bil man vill ha då, eller?
Ja, fast jag tog alternativet vi väljer bil åt dig, för vi tar den närmsta bilen. Och det var så jag tänkte, att ja, om de väljer så kommer de välja den som är närmast. För det stod inga stora bilar där, utan det var ju bara min XC40 där som var parkerad då.
Men det kanske genast blir mer prisvärt om man kan få en XC90 laddhybrid istället. Tänk om du ska åka, för att boka under lite längre tid, och åka.
Precis, om jag helgen kanske. Om jag ska till IKEA och handla mycket, då skulle jag ju hellre tagit någonting med mer lastutrymme då.
Så lite intressant prismodell ändå.
Mm.
För bland de andra, eller framförallt Kintor och Tommy, den som du körde, där har de ett utbud av olika bilar i olika storleksklasser, och då är det olika pris för de olika storlekarna.
Mm. Och min Corolla Kombi då kostade ju alltså 386 kronor för den här perioden som jag hyrde för att åka till IKEA och köpa värmeljus. Och efteråt så tänkte man ju att fan var dyrt, eftersom man är så duktig på det här att bortse från bilens kostnader när man i vanliga fall funderar på hur mycket ens bil kostar att använda. Värdeminskning och sånt där, det är ju väldigt lätt att glömma. Möjligen så kommer man att tänka på bränslekostnader just när man tankar fullt och märker att man får inte full tank för 500 spänn längre. Men det här med värdeminskning tänker man ju sällan på, eller hur?
Ja, det är inte så tydligt, liksom. Det är något abstrakt som händer där i bakgrunden. Vad heter det? Privatbilen då? Vi räknar ju på en kostnadskalkyl då för att räkna ut milkostnaden på just den här testresan. Och då kom vi fram till att testresan skulle kosta 173 kronor inklusive 69 kronor i trängselskatt. Stockholm har ju den egenheten att det kostar att köra in och ut från innerstaden. Men då den kalkylen bygger då på värdeminskning, bränsle, skatt, service, försäkring och lite löpande underhåll. Så bara den här resan några mil till IKEA, den skulle då kostat 173 kronor. Det tänkte man ju inte riktigt.
Nej, det blev ju en del. Men vad kostade Anders Aimo?
Den tjänsten som Anders körde var ju då billigast, 379 kronor.
Av bildelningstjänsterna då?
Ja, bildelningstjänsterna. Mm. Det är ju egentligen samma pris som Kinto, kan man nästan säga. Mm. 7 kronor skiljer dem.
Men på riktigt, skulle ni hellre ta dyrt och rent än smutsigt och billigt?
Ja, en sån här tjänst, jag skulle ju bara använda den här tjänsten så som jag använder den. Det säger att jag kan ta en bil och åka från en punkt till en annan. Min prioritet nu, jag ber alla hålla för öronen förutom lyssnarna nu, för att man tror knappt att det är sant. Jag kan ta lite skräp och smuts då, om det är billigt och jag får släppa den vad jag vill. Det är okej.
Okay. Spelar vi in det här eller?
Ja, vi spelar in.
Det kommer dementeras.
Nästa gång man ska byta bil med Anders.
Ja, okej. Okay. Så du kan ta lite skit om det är billigare.
Ja, är det billigt så. Mm. Som sagt, jag använde ju Car2Go innan och de var i regel ganska fräscha, för de hade ju också väldigt många bilar som, och ganska låg omsättning, så de var alltid okej. Okay. Men de kostade ju en bråkdel av vad Aimo kostar, men det finns ju också en anledning till att de inte är kvar, för att det var ju för billigt.
Mm. Just det var ju Mercedes eller Daimlers bildelningstjänst som fanns här i Stockholm för, jag vet inte hur många år sedan det är nu, det är ett par år sedan, men man drog ju tillbaka den satsningen, det gick inte runt. Och BMWs tjänst Drive Now som vi tog upp tidigare också, den mötte ju samma öde. Det var för få som använde den. Men nu verkar det komma en andra våg här av bildelningstjänster.
Jag tror också att de som har det här konceptet att de kan stå lite var de vill, det krävs nog att det är ett parkeringsbolag, för att det var det som fick de andra att lämna Sverige. Det sa de ju, båda två sa det, att det var på grund av parkeringssituationen att inte man fick någon större hjälp av någon av kommunerna som man har försökt att ha den här typen av tjänster i. Men äger man ett parkeringsbolag, då kan man ju se mellan fingrarna när folk parkerar fel.
Det där är ju ett dilemma, det här med lönsamhet kontra tillgänglighet. För att de här företagen ska bli lönsamma så gäller det ju att de har snurr på verksamheten och många som kommer och vill hyra deras bilar. Men är det många som hyr bilarna så blir tillgängligheten lägre, svårare att komma åt en bil. Det blir också svårare för dem att underhålla bilarna och tvätta dem och tanka dem och se till att de är schyssta och laddade och alltihopa det där. Så frågan är ju hur väl bildelningen fungerar, alltså som affärsverksamhet egentligen.
Ska man tänka lite större, så är det väl snarare privata bilar som passar bäst att hyra ut. Och jag kan tycka att det kanske kan vara lite mer pengar om man nu får tag på en fräsch bil och använda det som finns, än att tillföra nya bilar som egentligen inte ska behövas eller få plats. Ska man vara lite sådär spekulativ, så kan man ju undra om det inte bara är ett sätt att en rullande reklampelare som aldrig någonsin kommer gå med vinst, de här bildelningstjänsterna som biltillverkarna har.
Om man tittar på hybridbranschen, det här är en del av hybridbranschen får man väl ändå säga, så har ju många biltillverkare använt den som en liten säkerhetsventil för att jämna ut. När man har haft för mycket produktion så har man kunnat trycka ut bilar i hybridsleden, och har man haft få för begagnade bilar i bilhandlarna så har man kunnat ta in de här bilarna från hybridsleden. Och det är lite så kan man nog räkna med att de använder de här också.
Men vad har vi då för vinnare, Fredrik?
Claes, tänker du vinnare mer om man ser ut större perspektiv eller vinnare i det här testet?
Ja, man vill ju veta både och. Men,
ja, i större perspektivet, det är ju svårt. Men jag vet inte, du hade ju en analys här, Claes, om att det kanske är bättre att använda privatbilarna, maxa deras användning.
Ja, men alltså 500 spänn för en S60 från 2003 som har gått 27 000 mil. Ursäkta.
Med takbox och dragkrok, Tommy.
Och en pensel som iskrapar. Ja.
Nej, men sen kan man väl tillägga också slutligen i mitt fall att med Snapcar, där får ju ägarna sätta priserna själva. Så att det är inte så att det finns ju bilar som är både dyrare och billigare. Men jag tror att som många sådana här tjänster så får man väl någon hint när man ansluter sig, ungefär var man ska ligga i pris. Men den här ägaren var väldigt nöjd av förklarlig anledning.
Och det kan ju bli vad som helst du får. Alltså, ja, det är ju verkligen, ja, men ja. I Tommys fall, du kan få en ren eller smutsig bil mer eller mindre, men här är det ju verkligen...
Ja, de här kommersiella bilpoolerna är ju ändå nya bilar, medans Snapcar, då kan det vara äldre bilar, du kan få vad som helst egentligen.
Det kan vara en tänd motorlampa, tänd ABS-lampa.
Ja.
Och ett krux är just det, att det inte finns ett automatiserat system. Du, liksom, du får sköta, betala tankning vid sidan om och... Ja, jag vet inte, jag ser i alla fall det som en ganska stor nackdel. Eller vad säger du, Claes, om vi ska sammanfatta Snapcar då?
Ja, men jag tror att de flesta tänker som er. Man måste verkligen brinna för delningsekonomi om det här ska kännas rätt. Och det gör ju kanske tillräckligt många. Men man ska verkligen se upp för, så att man får en fräsch bil och en bil som ja, fungerar.
Ja, men Snapcar då, vi placerar ju den på plats 4 i testet. Vi ska väl säga det att privatbilen var liksom lite utom tävlan, så det är mer en jämförelse. Både väl kostnad och tidsutgång. Men bland bildelningstjänsterna så satte vi Snapcar på 4:e plats. Och Maria M på 3:e plats. Vad säger du sammanfattande om M?
Smidigt och enkelt, men dyrt.
Mm. Nej, men det är väl en bra sammanfattning.
Någonting för teknikvana eftersom man använder mobilen till allt, verkligen, i den där tjänsten. Utom att köra.
Sen var det ju rätt tajt, tycker jag ändå, om vilken tjänst vi skulle kora till vinnare i det här testet. Alltså Aimo eller Kinto. Jag vet att Anders och Tommy som körde de här bildelningsbilarna hade lite olika åsikter.
Båda är lika övertygade om det tjänstens förträfflighet.
Vi satte då Kinto på 2:a plats. Den hade då kostnad 386 kronor och tidsåtgång för den här testresan 2 timmar och 53 minuter. Aimo då satte vi på 1:a plats. Den kostade nästan lika mycket, 379 kronor. Men den gjorde det hela på, ska vi se så vi räknar rätt, 45 minuter snabbare. Alltså 2 timmar och 8 minuter. Och de där 45 minuterna tycker jag ändå föll lite avgörande. Och sen det faktum att det kanske är lite mer flexibelt att du kan lämna bilen var som helst. Plus att Aimo har fasta parkeringsplatser utöver det också. Så därför satte jag den på 1:a plats i testet. Men Tommy, du tycker ju att Kinto borde ha vunnit.
Ja, men det beror på lite grann vad man vill ha. Så jag tycker som sagt om det här med fasta parkeringsplatser i parkeringshus. Och sen en mellanklasskombi eller stor mellanklasskombi som Corolla ändå är, har ju sina praktiska fördelar jämfört med en Zoe. Och Kinto har ju också flera olika bilmodeller. Vill man ha en liten bil så finns ju Yaris och de har till och med RAV4 om man behöver en större SUV. Så att det finns mycket att välja på. Så att nej, ja, jag håller lite på Kinto.
Fördelarna med Aimo, det tycker jag är att du kan verkligen göra det så mycket spontanare än de andra. Här behöver du ju inte, du kan i stort sett komma på att oj, den här, det jag har köpt ute på stan nu har varit så tungt så nu orkar inte jag mer. Nu måste jag ha en bil. Det står en 300 meter bort. Jag går till den och så tar jag bilen hem. Eller ja, till min adress, släpper av grejerna och lämnar den där jag tycker att det passar och där jag får. Man vänder sig lite till olika användare här. Är man som jag som är ensamstående och sällan åker till Ikea, då funkar Aimo suveränt. Just de här, okej, jag skulle egentligen ha gått till en plats men jag tycker att nu börjar det bli brådis. Då tar jag en Aimo om jag ska ha lite längre sträckor. Det det är lite skillnad faktiskt. Det här är ju någonting annat. Det här är bara en osedvanligt stor elektrifierad spark som du kan sitta fyra i.
Mm. Och en nackdel, jag vet inte, vi har väl varit inne på det, en nackdel med Aimo är väl att du kan inte boka en specifik tid till exempel varje vecka, för att då behöver jag bilen. Du behöver åka till, säg, bordtennisträningen några mil bort liksom. Då kan du inte boka.
Ja, det är ju både och. Du kan ju faktiskt, om du ska ha din Aimo i ett dygn eller mer, då kan du få den hemlevererad till och med till en specifik adress.
Så men då är det ju det som är villkoret då.
Ja, det är villkoret.
Och det, man kan göra sådana bokningar då i, med Kinto och M. Så får man ha en aktivitet varje vecka kanske, eller behöver göra en resa varje vecka, eller bara en enstaka gång, så vet jag att jag har en bil då. Det vet jag ju inte exakt med Aimo. Den kan ju stå lite varstans, eller, och det behöver ju inte finnas tillgängliga bilar där och då.
Men sammanfattningsvis då, bildelning. Fredrik, du googlade för skojs skull sen när vi var klara med det här experimentet lite. Om man inte bor i en större stad i Sverige, hur lätt är det då att låna, dela bilar?
Nej, då är det ju bara att glömma. Så det här är ju verkligen för stadsbor eller lite större städer. I alla fall får man se till de här kommersiella bildelningstjänsterna. Sen finns det ju, när jag googlade lite så hittar man ändå en del bostadsrättsföreningar här var i mindre samhällen som kanske har en bil eller två som där användarna kan dela på kostnaderna och på bilarna. Och det är väl rätt smart.
Tror ni att det här är framtiden då? Kommer vi alla att bildela här nu framöver?
Kommer vi byta namn till vi bildelare? Nej.
Jag tror att ett hushålls andra bil kan ju man ju i stort sett direkt ta bort när man har de här möjligheterna, tycker jag då. Sen kan man ju ha sådana familjesituationer att man vill ha kontroll på bilen eller ha ett visst behov, till exempel en dragkrok eller en takbox, och då kanske man vill bara hålla en bil, men andra bilen eller eventuellt en tredje bil, det är ju bara stryk den om du bor i stan eller har möjlighet att göra en sån här lösning, tycker jag.
Kan vi säga det att hela testet kan man läsa i Vi Billäger nummer 4 2021, och det finns ju också publicerat på vår hemsida, och där går vi igenom lite mer sammanfattande också vilka plus och minus och eventuella fallgropar och vad man ska tänka på helt enkelt, så läs det också.
Nu har det blivit dags för bilrådet igen. Efter förra veckans storslagna återkomst är veckans nöt att knäcka sportigt och körglatt, men till ett vettigt pris. Jag lämnar över till Tommy Wahlström. Varsågod.
Hej kära lyssnare, Tommy Wahlström här med Bilrådet, laddat för att ännu en gång dela med sig av sin samlade kompetens för att guida dig vilsna bilköpare rätt i blocket djungeln där ute. Och de som ska göra detta är fyra motorjournalister från Vi Bilägares redaktion. Först ut idag så har vi Kalle Karlqvist, expert på alla bilar, men med ett hjärta som av någon anledning klappar lite extra för äldre modeller från Opel. Kalle, hur i all världen kommer det sig?
Jo, men någon måste ju ha ett sånt hjärta också. Det är inte så många som, vi är inte så många längre, men jag håller flaggan högt.
Nils Svärd, bil-, ljus- och däcktestare på Vi Bilägare, sitter här överladdad med goda råd. Nils, vad är roligast, att testa bilar eller testa däck eller testa ljus?
Däck ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Varför då?
Det är för det är så svårt att testa normalt sett. Alltså, bilar kan man ändå sticka ut och köra. Man kan köra grannars bilar, man kan köra släktingar och pressbilar och allt möjligt. Men liksom få chansen att sticka ut på en bana och jämföra olika däck på exakt samma bil, samma förutsättningar, det är en ynnest som jag njuter över varje gång.
Och lite nördigt, va? Är det inte det?
Jo, men det är det.
Claes Garins specialområde är eftermarknad, bransch och begagnat. Innebär det också, Claes, att dina råd är mycket bättre än de råden som kommer från dina kollegor?
Ja, det hoppas jag att ni har märkt i det här laget. Nej då, jag tycker vi har en bra samlad expertis. Men jag vurmar väl ibland lite mer för äldre bilar. Men det får inte bli hur gammalt som helst.
Är du inte rädd för miltal, Claes, har jag märkt?
Nej, jag tycker att verkstäderna ska ha att göra, höll jag på att säga.
Eftermarknaden är en möjlighet.
Nej, inget hot. Sen finns det ju alltid en gräns där en gammal bil helt plötsligt vänder och blir mer värd. Det är ju att tajma det rätt.
Du vill hitta det fönstret liksom?
Ja, hjälpa
Glasyren på dagens kaka består av Anders Helgesson, bilnörd av grov kaliber som i sitt eget garage har såväl polo som smart. Anders, hur tycker du själv att dina bilval rimmar med din passion för motorbåtar i storleksklassen Finlandsfärja?
Ja, det gör det ju inte. Jag kompenserar ju någonstans med någonting annat. Nej, men man ska inte ha bråttom på vägarna. Då räcker det med en liten smart och en liten polo.
Denna samling muntra män kommer strax att dela med sig av sitt gränslösa vetande. Och idag så kommer vi att få lära oss hur man kombinerar tryggt ägande med sprudlande körglädje. Varsågod Fredrik.
Benjamin är 21 år och trött på slöa bilar. Nu vill han byta ut sin gamla V70 mot något sportigt, roligt, komfortabelt. Ja, något som ska passa hans dagliga 10 mil långa arbetspendling på E4. Ja, och så ska han åka en och annan roadtrip till Frankrike också. Bilen får kosta max 200 000 kronor. Den ska ha plats för en golfbag. Och så hälsar Benjamin att för honom så är ett enkelt bilägande särskilt viktigt. Vad ska han välja för något?
Och först ut idag, Kalle Karlqvist.
Ja, det var inga dumma kriterier, fast de är också ganska svåra att uppfylla tycker jag. Och när ni frågar mig så löper ni ju alltid en risk att få något gammalt mög på halsen. Eller hur? Så att jag var länge inne på att han skulle skaffa sig en Maserati biturbo som finns till salu för 5500 mil för 150 000.
Men Kalle, 10 mil per dag, ja. Biturbo.
Men
bekymmersfritt bilägande.
Enkelt bilägande jag tänkte på. Det är bara att lämna in på verkstaden och sen så får de fixa allting som går sönder. Men det var inget bra att komma på. Så tänkte jag att nu ska jag ta en nyare bil då. Och då finns det en favoritbil som jag har, som jag dessutom tycker är väldigt snygg. Det är en Merca E250 Coupé från cirka 2012. Då kan man få oss för 160-170 000. De har gått lite långt kanske, men det ska ju inte spela någon roll. Och den kan han ju utan vidare ta och åka med till Frankrike. Men så hamnade jag återigen i det här gamla gardet. För jag hittade på Blocket en Toyota Supra 3,0 Turbo Targa från 1989.
Oj.
Som har gått 10 000 mil och som har haft samma ägare i 23 år. En metallic röd för 170 000. Det tycker jag är en väldigt läcker bil. Det är en japansk Porsche 928. Och den borde ju hålla tycker jag. Ett enkelt bilägande. Dessutom en trevlig bil. Och den rymmer kanske till och med två golfbägar.
Så nästan det är en förolämpning för alla bilsamlare att börja lägga 20 eller 10 mil per dag på sån här lågmilad Toyota Supra.
Ja.
Om jag får flinka in en liten pinne.
Men vadå Nils, den är för fin tycker du för att köras på E4?
Ja, men sån här härlig lågmilad Toyota Supra, den ska man ha i garaget och njuta av på söndagarna. Kanske ingenting för en 10 mila pendling och liksom slita ner den.
Och sen när Benjamin trött där i motljus missar den där köslutet och dånar rätt in i en långtradare. Godnatt Benjamin, det var ett kort liv.
Men det ni inte vet är ju att Benjamin jobbar ju hos Toyota-handlaren. Det är dit han åker på dagarna, så han åker direkt in på verkstaden och sen är den i nyskick när han åker hem.
Kalle tycker att Benjamin ska ha en Toyota Supra. Nils Svärd, vad tycker du?
Det här var den roligaste, för han har ju egentligen inga direkta krav. Alltså han har ju inga starka begränsningar som man får välja helt fritt. Så jag funderar på att visst, 200 000 är väl okej när man är 21 år, men frågan är om inte han ska spara pengar, sätta in på en fond och liksom njuta av dem i framtiden. Och istället så kan han ju välja kanske en Citroën DS3 1,6 Turbo. För det här är ju en småbil som har väldigt fin långfärdskomfort, ganska rapp i steget. Och det finns ju också en möjlighet av att kanske till och med välja med canvas-tak och köra lite mer canvas.
Har du sett den där DS3 Racing som finns till salen?
Jag tänkte komma in på det. För bara 100 000 kan jag testa utan få en DS3 Racing. Och de här gick ju på långt över 300 000 när den var ny, åtminstone listpris. De fick väl rea ut dem sen. Men det finns väldigt mycket körglädje i det här lilla formatet. Också en småbil som har en härlig långfärdskomfort med sköna stolar. Kanske kan man till och med titta på en DS4 från Citroën med 200 hästar och massagestolar. För jag märker att han är lite frankofil. Han vill ju åka ner till Frankrike titt som tätt. Och vad passar bättre då än att ha en lättparkerad DS3?
Mm-hmm. Nils Värd tycker att Benjamin ska ha en Citroën DS3. Claes Garin, vad tycker du?
Ja, det är härligt att höra Kalle, för jag hade samma tanke som dig. Ska man ner till Frankrike, ursäkta, på roadtrip, då är det ju en fyrsitsig kupé som gäller. Sen måste man ju som expert kunna sätta sig in i hur man tänker som en 21-årig slyngel också. Och då kände jag väl att det kanske blir lite gubbigt trots allt med en rejäl kupé, Grand Tourer. Så att jag tänkte också, ska han ha något tufft att gasa med till jobbet, så hamnar jag på en Mini Cooper S. 192 hästar, sportstolar, lite panoramatak. Men det är mycket tyck och smak. Det finns ju en, det är ett getingbo i den här klassen. Men
där det där med komfort då,
ja, det är superkul i 3 månader. Sen när han läst på den här och hamnar på Blocket i salu igen.
Ja, men komfort för en 21-åring, det är något helt annat än vad vi är vana vid. Alltså det här kommer vara rena limousinen för honom.
Okej. Okay. Mm. Anders Helgesson.
Nej, Claes. Det där kommer inte vara rena limousinen, för han kommer från en V70. Och V70 är ganska bekväma. Men, och det har jag också fått mig att fundera, varför kör han en V70? Är det, har liksom golfklubbor, check, men är det en hund? Är det en ovanligt lyckad studentbal? Vad är det liksom som ligger bakom att han har en kombi? Så att jag skulle kunna tänka mig att han fortfarande har ett behov av en kombi, även om den ska vara snabb. Det står inte att det ska vara en sportbil.
Du tror inte att det är ett arvegods bara att ta över vår gamla V70 nu när föräldrarna...
Det verkar bil. Väldigt mycket rimligare, men så ja. Behöver det inte vara.
Nej, jag förstår.
Men så är det.
Men så då skulle jag kunna säga, om det är så här kombispåret, då ska jag ju kunna gå på en BMW 330D X-Drive Touring. Den är snål och den kan köra 10 mil per dag, men det är skittråkigt. Så att, ja. Inte det. Så det är inte mitt förslag. Jag säger, och det här är ju facit, för det här är ju det enda rätta. Volkswagen R. 280 hästkrafter, 0-100 på 5,5 sekunder.
Vilken modell?
Volkswagen Scirocco R.
Scirocco? Square.
Inga problem att få i golfklubborna, inga problem att få i 4 långa polare. Den ser fortfarande cool ut och det är en ganska ny bil. Du får alltså en 2016 här med 5000 mil på mätaren, DSG om du vill. Du kan få en manuell också. Och på med ett Acrapovic-system så kommer du ändå vara kung på ringen eller spa. För det är ju dit han är på väg när han åker till Frankrike. Han tar ju över ringen och över spa. Det vet vi ju. Och sen njuter han av det goda livet vid Medelhavet. Perfekt. Och när han håller igen, när han kör sina 10 mil, så kommer den här lilla 2-liters-4an vara hur snål som helst. Scirocco R.
Ja.
Du tänker så.
Begränsad till 250. Och det magiska ordet är begränsad till 250.
Kalle, ditt val sticker väl ändå ut lite grann här, ska jag säga. Du har ju valt en lite äldre bil. Känner du att du vill stå fast med det, vid det? Eller tycker du att kanske en nyare bil ändå kunde ha någon fördel i sammanhanget?
Ja, om det ska vara en nyare bil, då är ju mitt val den här Mercan. Det är kanske inte så mycket körglädje i och för sig, och kanske inte en 21-åringsbil. Men annars så tycker jag nog att den uppfyller kriterierna. Men jag får väl nästan ge Anders en liten poäng där för att ha hittat en bil som jag själv körde precis när jag var ny, Scirocco R. Jag gillar väl inte riktigt utseendet på den, men det går inte att ta ifrån om att det var en ovanligt duktig liten sportcoupé.
Trevlig att köra tyckte du alltså?
Väldigt trevlig, absolut. Snabb och väl engineered, som tyskarna säger.
Då har vi alltså två röster på Scirocco.
Ja, men får jag lägga till en till bil som jag tror är enkelt det han en faktiskt söker. Bil? För jag tänkte att det kanske inte är så att han sitter med 200 000 kalla och kan lägga in 100 000 på en långtidsfond. Så han kanske ändå vill spendera 200 000 på någonting läckert som får...
Det är det någonting som står i stesen, Nils.
Ja, så om jag ska lyssna på honom så skulle jag istället vilja välja någonting nyare och som också Anders är inne på, någonting med autobroms och alla säkerhetssystem. Och för 200 000 så kan han lägga vantarna på en otroligt vacker Alfa Romeo Giulia Super med 2,2 liters diesel för att få ner driftkostnaderna en smula.
Mm. Och enkelt bilägande.
Och Benjamin hälsar ju... att för honom är det enkelt, enkelt bilägande.
Det här är en ny Alfa Romeo. Det här så är en 2017 som bara gått 5500 mil.
Och varför skulle det hjälpa?
Vänta nu, bara inte en Giulia också. Det är inte det som många, åtminstone kvinnor i 21-årsåldern, kallar gubbil för att det är en sedankaross. Sedankaross.
Ja, men det är en Alfa Romeo. Jag tror det kommer väldigt lättsamt. Och bara ta in de här i kupén. För den jag hittat här på Blocket har ju fantastiskt fint ljusbrunt läder. Inredningen. Och liksom, du har alla säkerhetsfunktioner, navigation, du har keyless go, du har alla. Det är en modern bil. Nästan helt ny.
Men Nils, nu är det populärt med äldre partners, men en 21-åring, det där funkar inte.
Claes, tycker du att Scirocco R skulle kunna vara något för
honom? Ja, men Anders var obehagligt rätt ute här, tycker jag. Det var väl underbyggt allting. Jag föll pladask här för hans...
5,5 sekunder. Det gör du inte i Julia och diesel.
Och du kan faktiskt köra till Frankrike också. Med... bibehållen sitt komfort.
Ja. Se där, då var vi överens igen. Bilrådet har ett utslag och Benjamin ska köpa en Volkswagen Scirocco R. Lycka till Benjamin och ha det så trevligt. Vill du också ha bilrådets hjälp? Skriv då till oss på adressen redaktionen@bilagare.se. Berätta lite om vad du önskar dig och ge också en budget så vi vet vilka ramar vi har att förhålla oss till. Märk gärna ditt brev bilrådet i ämnesfältet så hittar vi det lätt och snabbt. Tack för idag. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Tack så mycket för det bilrådet. Ännu ett lyckat fall,
ja,
som
verkligen
är löst.
Vilka rekommendationer och vilken vinnarbil så att säga. Lysande val. Jag kunde inte ha gjort det bättre själv. Ja.
Jag undrar, missade vi inte riktigt ändå Kalles Toyota där?
Nej.
Hade inte det varit häftigt?
Nej. Nej.
Jo. Okay.
10 mil per dag i en 30 år gammal Toyota. Nej, det går inte. Fast en fin bil. Men den ska inte nötas ner, den ska vårdas in i en vakuumpåse. Njut.
Nej, bilar är till för att köras. Ja, vi ska gå in på lite nytt från långteststallet. Har ni några nyheter om bilarna som ni kör? Ska vi börja med Tommy? Har du någonting om Tesla?
Tess har fått en liten så här vårspa-behandling med sån här sprayvax. Man tvättar den och sen så sprutar man på någonting ur en flaska som doftar gott. Och sen så torkar man den med en trasa. Och sen så glänser den som om den vore ny. Fantastisk uppfinning. Ja. Väl värt 299 spänn. Har du använt något sånt någon gång, Anders?
Ja, det är inte alls så tokigt. Jag brukar rekommendera att man använder sådana här torka av vaxer. Alltså när man har tvättat sin bil och den är avspolad så blöt. Man ska gå loss där med torktrasan. Men passa på att köra på ett snabbvax då också. Så här som man bara sprayar på blöt kaross när du torkar den. Det lilla vaxskyddet gör rätt stor nytta faktiskt. Särskilt om man gör det varje gång man har tvättat bilen. Det gör stor nytta. Sen finns det någon som har sprayat.
Jag har aldrig använt det förut. Det var jättelätt att använda och blev jättebra resultat. Så det kan jag rekommendera.
Tommy, alltså, hur länge håller den här vaxbehandlingen? Måste man köpa en ny sån här flaska stup i kvarten eller kan man nöja sig med en behandling och köra glatt halva säsongen?
Ingen aning, Fredrik. Jag har aldrig gjort något sånt här förut i hela mitt liv. Det här är första gången. Så nu får vi se. Det här är verkligen en test på riktigt.
Ett sånt där vax ska väl hålla typ till nästa tvätt, men du kan ju inte ha gjort åt så mycket. Det ska vara typ en eller två spray per panelsida om det är sån här man sprayar på en blöt kaross. Så att,
men blir det inte bättre ju mer man har på?
Inte säkert. Du kan få så mycket rester så, där, så att smutsen nästan fastnar istället. Så att, jag hoppas att du inte har överdoserat, Tommy. Men det är, du...
Tess såg glad ut, hon glänste så vackert. Jag tror att det här blev skitbra.
Hur mycket gjorde du åt, Tommy?
Ja, halva flaskan.
Det kanske var lite överdrivet mycket. Ja, det blir bra. Hon är glad, ja. Då blir alla glada.
Men det stoppar inte där, utan dessutom har Tess fått nya torkarblad. Och eftersom nu Tesla är som de är så finns det ju ingen Tesla-butik dit man går och åker och köper saker. Utan man beställer i Tesla-shoppen så att man bara klickar i det man vill ha och sen så kommer det levereras till ens postbud där man går och hämtar ut ett litet paket. Och sen så bytte jag de där torkarbladen på typ 10 sekunder.
Jag trodde de gjorde det som uppdateringarna, Tommy, att de kastade iväg torkarbladen genom luften och så fick de smacka dem in i fönstret där hemma. Men nej, du fick dem postade. Det var ju,
och du fick jag beställde ju takräcket till den där på samma sätt och då fick jag ett argt brev från posten att paketet skulle hämtas omedelbart för det var lite stort. Ja. Torkare kanske var lite lättare.
Ja. Verkligen. Tommy, sa inte du någonting om att Tess hade fått, att det var någon uppdatering med kamerorna, eller? Var det inte någonting?
Ja, men jag blev lite förvirrad om det här, för alltså, jag vill minnas att det kom en uppdatering strax efter jag hade fått ta över testa vid jul någon gång, som gjorde att de här små sidokamerorna som Tess använde för att hålla koll på linjerna i vägbanan, att de plötsligt hade börjat fungera som extra backningskameror när man la i parkeringsläget eller backläget skulle parkera. Men sen sa Anders att den där uppdateringen kom långt tidigare. Var det så, Anders?
Ja, jag vet att jag körde den ju strax före jul också. Alltså när jag fortfarande var med i vårt nya långteststall. När Claes hade den så lånade jag den av Claes en dag. och just för att se det där. Då hade den där uppdateringen kommit, men då var den ju, vad var det här för någon mening med den här uppdateringen? För det är ju helt mörkt, man ser ju ingenting. Men sen vet jag att jag har kört den igen och då var den där bilden ljus. Man, ja, men nu fattar jag vad de menar.
Ja, men det kanske var så då, att det var mörkt från början och sen plötsligt så var det där, de här extra kamerabilderna ljusa så att man faktiskt såg vad som var, fanns bakom. Men sen kom det en ny uppdatering och då var de mörka igen. Och nu ser jag ju nästan ingenting i de där små extra kamerorna, vilket är tråkigt för att det var väldigt bra när man skulle fick parkera. Det var ett bra sätt att hålla koll på trottoarkanter och annat. Anders, hade du sett på nätet att det var flera som hade problem med det här?
Det verkar som att det är flera bilar som har det här bekymret, att de, just att de har börjat vandra. Så nu har man börjat diskutera om det inte är så att det är något hårdvarufel på en del av de där kamerorna. Att det är det som ställer till det för mjukvaruuppdateringen. Men ja, forumen är rätt så spretiga, så jag vet inte. Vi saltar och pepprar efter tyck och smak.
Mm. Men det finns ju många som lyssnar på det här som kan Tesla, som kanske har en Tesla 3 själv. Ni som lyssnar och har en, hur fungerar era kameror? Maila redaktionen@vibilagare.se och berätta. Ser ni någonting i de här kamerorna eller är det mörka rutor för er också?
Klas, apropå ja, uppdateringar. ID3, Volkswagen ID3, den ska få den stora 2,1, eller hur?
Ja. Jag vet inte hur stor 2,1 är, men för nu fick jag ju höra att 3,0 är på gång.
Jaha, det finns
men
ännu
vi
bättre.
Vi ska i alla fall få, ja, det är nog det är bara början det här. Men jag har faktiskt upptäckt under mina första veckor här nu, jag är ingen stor fan av värme i varken sig stol eller ratt. Men den envisas den här långtestbilen med att slå på rattvärmen varje morgon, trots att jag har stängt av den. Så att vi får se om det är någonting som den här 2,1 löser. Men jag ska i alla fall lämna in den nästa vecka. Och det tar minst 1,5 dag. Så att Folkaverkstaden ville ha den 2 dagar. Och det kunde ibland ta 3 dagar. Det berodde lite på uppkoppling och så vidare. Det har varit en del strul, var verkstadens omdöme. Men sen sa han ju också att 3,0 är på gång. Och då upplyste ju du, Tommy, mig om att i samband med 2,1 så ska ju den här OTA-funktionen bli aktiv. Alltså uppkoppling over the air.
Det nya visst är det så? Är det Maria kanske som har koll på detta?
3, nej, det vet jag ingenting om. Det enda jag vet med 2,1 är väl det där att man ska kunna värma via appen, den som du ska få nu, Claes. Äntligen. Ja. Men 3,0 vet jag inte någonting om faktiskt.
Nej, men vi kan väl be våra läsare även där att höra av sig. Ni som har fått 2,1. Det var bara en handfull bilar som den här märkesverkstaden för Volkswagen hade uppdaterat hittills. Så hör av er till oss och berätta vad som händer med bilen. Jag fick ett papper på massa grejer som skulle fixas till. Men vi får se om rattvärmen är det som jag stör mig på, om det slutar bugga efter den här nya uppdateringen. Sen kan man väl konstatera att det här känns som en ny värld för en bilägare, att hålla på och åka till verkstaden för att uppdatera bilen titt som tätt. Hur många har vi gjort nu? Alltså vi är inne på vår tredje uppdatering på när fick vi bilen för 3 månader sedan. Så det känns som att, ja, vi har ju konstaterat det förut, men det här borde ju varit klart när man köpte bilen. Och så kan man fokusera på viktigare saker.
Ja, inte det här rekord i att vi som bilägare är försökskaniner och att inte det, ja, obegripligt att det ska ta 3 dagar att uppdatera en bil. Vad är det som tar så lång tid?
Nej, men den ska ju stå och tugga in en jäkla massa data. Och det är ju känsliga uppkopplingar och ibland måste man starta om och börja om på nytt. Och därför vill verkstaden ha lite, ja, täcka upp. Men oavsett om det hade varit några timmar att ta sig till verkstaden, det är ju ändå en extra uppgift för många som ska till jobbet. Man har andra bestyr än att åka till verkstaden titt som tätt och hålla på med sådana här mjukvaruuppdateringar. Så vi får ju hoppas att det här med OTA verkligen funkar. För det gör det ju bevisligen på Teslan.
Vi ska ju säga det att när Tesla 3 var ny i långtestallet så tror jag hade 4 uppdateringar de första veckan i stort sett jättemycket. Men det var så här följdeffekter liksom, när installeringarna blir den andra, precis som en dator då. Och med 2,1 ska Overbear komma till ID3 och ID4.
Jaha, det är redan då. Ja, okej.
Ja, det ser vi fram emot.
Långa tiderna på verkstaden, det gällde ju även våran Clio får vi ju inte glömma. Den behövde ju också 10 timmar på sig, eller var det 12 timmar kanske till och med, för att ladda in mjukvaran, för krasset sin mediaenhet och vanliga bilfunktioner. Så att det är ju inte bara ID3 och elbilar som har det här bekymret, utan det är moderna bilar.
Men är inte det jättekonstigt? Skickar de en bit i taget, eller vad gör de? Hur kan det ta sån tid?
56K-modem på verkstäderna.
Jag har ju varit på en verkstad som har hand om ID3 och de hade uppdaterat några till 2,1, varav en av de bilarna konstaterade att ja, det blev en grön sak, för den tvärdog efter uppdateringen. Men det tar vi kanske en annan gång. Vi får hålla tummarna att det går bra.
Ja.
De kanske har så här floppy disketter som de håller på att stoppa i bilarna. Det är därför det tar sån tid. 512K på varje.
Jag ska undersöka saken, absolut. Ja. Så får ni en rapport när jag har varit där.
Ja, det är bra. Det är du som är försökskaninen nu, Claes. Det är du som har tagit på dig den. Nej. Men om det kommer over the air med 2.1 redan, då kan du alltså få 3.0 utan att åka in till verkstaden, eller?
Yay, det är det vi hoppas på.
Tror jag inte man ska kanske jätteräkna med tanke på vad Porsche har sagt, för deras Taycan går ju inte att uppdatera riktigt så, trots att de säger att de har en overbear-funktion. Men inte alla funktioner kommer inte kunna gå.
Sen tycker jag också det här att de sa, för det var ju som att 2.1 var så här, nu ska vi lösa alla problem, nu blir allting bra. Och sen när den väl kommer så bara, nej men det finns en ännu bättre, så nu får du vänta på den och då ska vi lösa alla problem och då blir allting bra.
Folka har ju också sagt att de ska komma med en större uppdatering var tredje månad under det närmsta året på den här. Så att det är väl bara att spänna fast säkerhetsbältet och ja.
Det är om ID3. Fredrik, har du något nytt om Kia Optima?
Ja, jag ansvarar ju lite grann för vår äldre långtestbil Kia Optima laddhybrid. Vi har väl ägt den i 3 år nu och vilken kontrast mot Volkswagen ID3. Det här är ju liksom pålitligheten själv i jämförelse. Den har ju nästan gått felfritt. Och den passerade precis 8000 mil. Oh. Så jag inser att det här blir en ganska kort rapport eftersom det inte finns så mycket fel att rapportera. Men man kan ju rapportera förtjänster istället. Ja, men tycker den funkar klockrent. Enda som har strulat, jag vet inte om vi har tagit upp det i podden tidigare. En gång här i vintras så gick inte den ena bakdörren att stänga. Så den öppnade, men, och det var inte särskilt kallt vid den här tiden heller, så bakdörren gick inte igen helt enkelt. Det var som att den hade liksom säckat ihop i bakkant, så den passade inte liksom in i själva dörrkarmen längre. Så något hade hänt med gångjärnen där. Vilket var lite märkligt den självläkte, eller den helt enkelt behövde lite våld för att hoppa på rätt plats igen. Det är inte så lite våld egentligen. Det var 2 personer som fick slita dörren uppåt.
Våld låter så som tårt ord, Fredrik. Övertygelse bara.
Övertygelse. Men det var ju faktiskt ganska nära att vi var tvungna att bärga den bilen. För vad skulle man gjort egentligen när man har en dörr som inte går att stänga?
Spännband upp till takrailsen.
Ja, det
gör inte det.
Det är väl det som är alternativet. Men sen då använde vi lite våld och då gick dörren igen, och sen dess har den fungerat nu här i en månad eller 2. Får hoppas att det fortsätter så. Anders, du och jag kontrolldrog ju alla dörrens fästen.
Ja, de satt ju. De satt hårt. Alltså vi
de satt hårt kolla. Och det var liksom inget synligt att de skulle ha rört sig. Så det var ett märkligt fel.
Och inget synligt heller, inga skador i själva liksom dörröppningen där. Ingenting på dörren, inga lackskador eller någonting. Så det är lite märkligt. Och listerna sitter rätt. Så att tillfälligt fel.
Tillfälligt fel.
Det var faktiskt allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat, och vi Bilägares podcast är tillbaka om en vecka igen. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online.
Endast 19 kronor i månaden de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.